Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Den 19 mars 2007 hörs höga röster i en korridor på Liljeholmen. Flera människor sticker ut sina huvuden för att se vad det är som händer. De ser två män argumentera och en av dem är fasthållen. Mannen i fråga sliter sig snart fri och går därifrån. Ingen stoppar honom. Men när den andra mannen försöker följa efter faller han ihop. Jackan förs åt sidan och plötsligt syns blod på hans tröja. Flera människor plockar fram sina telefoner och ringer 112. Polisen förstår direkt att de måste få tag i den andra mannen. Men trots flera vittnen är det ingen som vet vem han är. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om demensmordet. ...1966 föds en pojke som får namnet Thomas. Han växer upp tillsammans med tre syskon på den sydamerikanska västkusten i tropiska Ecuador. Det är här han får sitt första jobb och träffar sin blivande fru. Under de kommande åren kan han välkomna tre barn till livet. Men efter en tid börjar det knaka i fogarna av deras relation. De väljer att hitta lyckan på varsitt håll och går isär. I början av 2000-talet lämnar Thomas sitt hemland och flyger till Sverige. Den 14 april 2001 träffar han Isabella. Attraktion blir till förälskelse och förälskelse till kärlek. De blir ihop. Året därpå flyttar de samman. Under hösten 2002 åker dock Thomas tillbaka till Ecuador. Relationen prövas med den långa distansen och i perioder är saknaden stor. Den 29 december 2005 återförenas de på svensk mark. De blir sambos igen och vet att de vill ha ett liv tillsammans. Men efter några månader flyttar Thomas ut. Inte för att de har gått isär, men för att han har svårt att hitta jobb och studier där Isabella bor. Den snart 40-åriga mannen bosätter sig hos några vänner och börjar på en SFI-kurs på Liljeholmen. Två dagar i veckan är han där och försöker bemästra det nya språket. I början av 2007 får han anställning som platssättare i ett byggföretag. Han börjar arbeta på prov. Chefen uppfattar honom som trevlig och hjälpsam. Och tanken är att han så småningom ska erbjuda Thomas en fast tjänst. Det är måndagen den 19 mars. Thomas arbetar till klockan 5. Sen får han skjuts av sin chef in till stan. Han plockar upp telefonen och ringer flickvännen Isabella. De pratar om vardagliga ting. Thomas är på väg in i en lokal som är belägen på Liljeholmen i södra Stockholm. Någon trappa upp ligger salen där hans SFI-lektion hålls. Klockan är strax efter 6 och den har troligtvis redan börjat. Men Thomas kommer inte delta. Han kommer inte ens komma upp för trappan som leder dit. Bara några sekunder efter att han öppnar dörren möts han nämligen av sitt öde. 25 år innan Thomas kommer till världen föds en annan pojke i ett annat sydamerikanskt land. Året är 1941 och landet Bolivia. Ungefär 300 mil söder om Ecuador och en bit inifrån västkusten. Landet och dess invånare har nyligen varit involverade i ett krig. Och de kommande åren ska präglas av extrem politik och militärkupper. Mitt i det växer Raul upp. En pojke med drömmar om att skipa rättvisa genom lagen. Han utbildar sig till jurist, arbetar som advokat och senare domare. 1966 gifter han sig med en kvinna vid namn Flora och tillsammans får de 5 barn. I början av 80-talet genomförs en särskilt våldsam militärkupp. En general roffar åt sig makten och Raul sätts i fängelse. När han släpps fri inser både han och Flora att de inte kan stanna i Bolivia. Det är inte säkert för deras familj och de tvingas fly. 1981 kommer de alla till Sverige. Flora och Raul får ytterligare ett barn tillsammans och försöker bygga en ny tillvaro i det nya landet. Förhållandet är dock ingen dans på röda rosor. Flora tycker att Raoul är kontrollerande och svartsjuk. Gång på gång försöker han bryta ner henne genom fysisk och psykisk misshandel. Enligt henne är han hotfull och aggressiv och Flora tillåts inte gå ut utan Raouls tillstånd. Han säger att han tänker döda henne och flera gånger söker hon sig till en kvinnojour för att komma undan. Den 3 februari 1992 polisanmäler Flora sin make för olaga hot. Hon har fått mer än nog och vill nu ha hjälp utifrån. Parallellt med det väljer Raoul att lämna Sverige. Utredningen läggs ner och Flora och Raoul skiljer sig. Den 51-åriga mannen reser tillbaka till Bolivia där han samma år träffar Octavia. En ny relation blomstrar och 11 år efter det följer Octavia med och Raoul på nytt bosätter sig i Sverige. Flyttlasset går i december 2004 och bara några veckor efter det blir Raoul sjuk. Han får träffa läkare som berättar att hans lever inte fungerar som den ska. Med tiden blir Raoul bara sämre och sämre. Hans namn skrivs in på en transplantationslista. Året därpå opereras han. Transplantationen går bra och äntligen är Raouls hälsa på väg i rätt riktning. Han börjar gå ut och gå, alltid med Octavia vid sin sida. Han är trött och konditionen dålig. Ibland viker sig benen under honom. Men så småningom blir promenaderna längre och längre. Octavia lägger dock märke till att Raouls beteende har ändrats. Han börjar uppträda otrevligt. Vad det är som har bringat fram förändringen vet hon inte. I augusti 2006 börjar paret tillsammans studera svenska. 2 dagar i veckan går de på SFI-kurs. Till en början på dagtid, men snart ändras undervisningen till kvällarna. Måndagar och onsdagar, mellan klockan 6 och 9. Under dagarna arbetar Octavia. Därefter kommer sambon och hämtar upp henne. Tillsammans tar de tunnelbanan till Liljeholmen och efter lektionerna brukar de promenera hem. Vid ett par tillfällen stöter de ihop med Raouls exfru, Flora. Under våren 2007 blir Raouls humörsvängningar värre. Helt plötsligt kan han vräka ur sig riktigt fula ord riktade mot Octavia. Han har dessutom börjat agera aggressivt. Efter en av gångerna ber han Octavia om ursäkt. Förklarar att det måste vara medicinen han går på som är orsaken. Men Octavia har fått nog och den 10 mars flyttar hon ut. 9 dagar efter det, måndagen den 19 mars, är det dags för SFI-lektion på Liljeholmen. Den här dagen kommer bli allt annat än vanlig.
Då får vi hälsa er välkomna in i ett nytt avsnitt och en ny diskussion. Det här är faktiskt vårt sista avsnitt för den här säsongen och vi ska passa på att nämna att vi efter det kommer ta ett litet uppehåll för att göra research. I höst är vi tillbaka igen med nya avsnitt. Det blir ytterligare 2 säsonger i år och för att inte missa när vi kör igång igen så vill vi tipsa er om att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Mordpodden. Där uppdaterar vi så fort vi vet mer.
Och med den informationen avhandlad så tänker jag att vi ska ta de här nästkommande minuterna och den här diskussionen och prata om veckans fall som alltså är döpt till demensmordet. Och en bra startpunkt tror jag ändå är att då också förklara det här uttrycket. Vad är egentligen demens för någonting? Förr i tiden så brukade man säga att någon var senil och det är alltså samma sak som vi idag beskriver som just dement. Och kort och gott så kan man säga att demens det är ett samlingsnamn för massa olika diagnoser, massa olika symptom som orsakas av en och samma sak och det är hjärnskador. Närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd ingår i det här uttrycket.
Och en av de vanligaste sjukdomarna är Alzheimers. Man tror att det står bakom ungefär 60-70% av den demens som finns i Sverige. Och det finns vissa saker som man har konstaterat kan leda till demens eller förvärra den. Bland annat alkoholmissbruk och brist av vitamin B12. I Sverige så beräknas vi ha ungefär 150 000 personer med demens.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och varje år så insjuknar ungefär 25 000 nya. De flesta som drabbas är äldre. Bland 80-plussare så har ungefär var femte person demens.
Och demens, det är någonting som ofta kommer smygande under en längre tid. Och det är därför inte alltid så lätt att upptäcka den här sjukdomen i ett tidigt skede. För symptomen, det kan ju vara sånt som man ser som felsägningar, lite virrighet, stress och mycket mer saker. Och eftersom demens också grundar sig i så många olika typer av sjukdomar så kan ju såklart symptomen vara skilda. Men ofta handlar det om att minnet försämras. Man kan ha svårt att uppfatta tid, orientering, situation, alltså vart man är, vad det är som händer runt omkring en och så vidare. Och det kan därmed bli svårt att planera saker och genomföra vardagliga sysslor och passa tider och så vidare. Och känslomässigt så kan man också förändras. Man kan bli orolig exempelvis och även nedstämd vanligt.
Och det finns läkemedel som man kan ta, men de är till för att lindra symptomen. Och för exempelvis Alzheimers sjukdom så finns inget botemedel i dagsläget. Och fortsätter vi med Alzheimer som exempel så är det ju så att hjärncellerna faktiskt förtvinar och dör under sjukdomens förlopp, alltså orsakar hjärnskador. Så det är inte så konstigt att det påverkar en människas förmågor och känslor. Och demens är alltså en riktigt otäck sjukdom och den brukar också kallas för anhörig sjukdom. Det vill säga att det många gånger drabbar de anhöriga väldigt hårt.
Ja, en fru kan ju vakna mitt i natten och upptäcka att hennes man har gått ut ensam, kanske utan skor på fötterna i vinterväder. En son kan ju behöva passa upp på sin mamma då hon inte bara glömmer att passa maten som hon har på spisen och gå ut med sopor, men även vilka hennes nära och kära faktiskt är. Och det här är ju bara ett fåtal exempel på situationer man som anhörig kan stöta på med en dement person i sin närhet. Med det sagt så vill vi dock säga att demens är ju inte bara någonting som drabbar de anhöriga. Det är ju självklart väldigt jobbigt för de som även får det. Och all den här informationen som vi har tagit upp hittills, den kommer ifrån demenscentrum.se och 1177.se.
Vi ska inte lämna det här ämnet helt, men vi ska byta fokus och prata om demens i samband med våld och mer specifikt mord. Aggressivitet kan ju vara ett symptom på den här sjukdomen. Det är långt ifrån alla som blir våldsamma av demens, men det förekommer. Och fallet i Liljeholmen 2007 är inte helt unikt och vi tänkte ta upp ett antal andra exempel.
Ja, och bara några dagar efter att det här mordet begås så döms ju en 81-årig man för att ha dödat sin fru. Paret hade varit gifta i över 50 år, de hade flera barn ihop och en dag när de bråkade om pengar så blev mannen plötsligt helt vansinnig och han högg ihjäl sin fru med en kniv, vilket uppenbarades när hemtjänsten senare kom dit. Och han dömdes för det till rättspsykiatrisk vård. Och i en artikel från Helsingborgs Dagblad som har skrivit om det här fallet så uttalar sig en kriminolog från BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet. Och han beskriver att fängelse och rättspsykiatrisk vård är ungefär lika vanliga när det kommer till påföljder i sådana här fall.
Och det är också vanligt att det sker hemma i nära relationer och att en kniv används. Vilket stämmer överens i det fallet du tog upp och även i nästa. För den 10 mars år 2000 dödades en 85-årig kvinna av sin 88-årige make. Hon hade sagt åt honom att lämna bostaden, vilket fick honom att plocka fram en kniv och använda den. Även där så blev påföljden rättspsykiatrisk vård. Och tittar vi på ett mer nutida fall så har vi ett som skedde i Tullinge utanför Stockholm sommaren 2017. Det började med att en brand uppmärksammades i ett hus där man senare hittade en kvinna död. Det visade sig att en 87-årig man huggit sin fru flera gånger för att sedan tända på huset. Och påföljden bestämdes även här till rättspsykiatrisk vård.
Och sist men inte minst så har vi ett fall från 2018 där en 78-årig man slog ihjäl sin fru med en kofot efter att ha drabbats av vanföreställningar. Återigen så fanns det en diagnos med demens och även en diagnos för Alzheimers sjukdom. Och innan den här fruktansvärda händelsen så hade det här paret varit tillsammans i över 50 år sedan mannen var i tidiga 20-årsåldern. Och tingsrätten bestämde påföljden till rättspsykiatrisk vård. Och nu när vi har pratat om demens och också hur det här kan påverka en människa så måste vi också koppla ihop det med det här fallet som vi tar upp i det här avsnittet.
Jag vet inte om ni tänkte på det när ni lyssnade på den första berättelsen, men Octavia beskriver alltså hur hennes sambo Raoul förändrades efter sin levertransplantation. Den görs år 2005 och efter det så blir han otrevlig och senare också aggressiv, vilket leder till att hon lämnar honom i mars 2007.
Och med facit i hand så kan man ju fundera på om det alltså inte beror på hans medicinering utan faktiskt är tidiga tecken på just demens som där och då inte verkar uppfattas. Och som jag förstår det också genom domen så är Raouls demens oupptäckt fram till dess att det här fallet utspelar sig och han också genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.
Och där sätter vi punkt tycker jag. Vi har tagit upp mycket information som vi hoppas ska ge bra insikt i det här ämnet. Men nu så har det blivit dags att lyssna vidare och höra vad det är som egentligen händer den där måndagen.
Under måndagskvällen är flera människor i rörelse på Liljeholmen. En bit ifrån kajen och på andra sidan Södertäljevägen ligger flera stora byggnader som hyser företag och butiker. I en av dem finns flera gymnasier samt komvux och SFI. Det är en samlingsplats för personer som söker kunskap. Och på kvällarna möts människor från alla världens hörn. De kommer från olika länder med olika kulturer. Med familj eller utan. Alla har en egen anledning till att de hamnat i just Sverige. Medan vissa tvingats fly har andra kommit hit för att arbeta, studera eller skapa sig en framtid med någon som bor i landet. Bakgrunderna är lika varierande som människorna. Det de har gemensamt är att de läser SFI, svenska för invandrare. 3-timmarslektionen ska dra igång 6. Men den här dagen kommer inte vara som alla andra. Ayana har precis kommit från tunnelbanan. Hon är några minuter försenad då hon dyker upp utanför SFI-lokalen och dess entrédörr. En man i en ljusbeige jacka kliver över tröskeln strax innan henne. Ayana ser hur han går in i trapphuset och ställer sig under trappan. Han plockar fram något ur en inneficka. Det ser ut som en grön och vit apotekspåse. En stund efter det skyndar ytterligare en kvinna sig dit. Farah går efter en man med mörk jacka och svart hår. Han ser ut att vara i 40- eller 50-årsåldern och pratar i mobilen. Mannen i fråga är Thomas och han är mitt uppe i ett samtal med flickvännen Isabella. Entrédörren öppnas och Thomas håller upp den för Farah. Hon tackar och båda går vidare in i trapphuset där en man väntar. Han ser ut att vara i 60-årsåldern. Håret är svart åt det tunnare hållet och han har på sig en ljusbeige jacka som går ner en bit på låren. Plötsligt kommer den väntande mannen emot dem. Han kastar sig på Thomas och tycks utdela flera slag med knutna nävar. Männen backar ut i korridoren mot en bänk medan Farah av rädsla flyttar sig längre in i trapphuset.
I andra änden av telefonsamtalet har Isabella precis hört sin pojkväns skrik. Thomas ropar efter hjälp. Han säger att någon har en kniv och kommer att döda honom. Isabella hör ljudet av vad som låter som jackor som rör sig mot varandra. Sen blir det tyst. När Simon länder hör han direkt höga röster i korridoren. Vid en bänk observerar han Thomas och en till man. Den ena står upp och den andra sitter. Thomas håller fast den andra mannen och de skriker på varann. Snart sliter sig mannen loss och går därifrån. Så ser Saim någonting på golvet. En kniv. Någon sparkar undan den. Och därefter försöker också Thomas lämna korridoren. Men han kommer inte långt innan han ramlar omkull. När jackan förs åt sidan ser Saim att han blöder från magen. Han tycks ha svårt att andas och Saim sätter sig på golvet och plockar upp Thomas huvud i sitt knä. Gerasak tror till en början att det han ser i korridoren är något typ av skämt. Han stannar därför inte utan går vidare mot trapphuset. Men när männen börjar skrika och han ser blod på golvet förstår han att det är allvar. Någon sparkar en kniv mot honom och Gerasak sparkar den vidare. Sen ringer han till 112. En polispatrull kopplat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sin i ärendet och får order om att bege sig till adressen på Liljeholmen. Man vet att någon blivit knivskuren och när polisen anländer kommer en kvinna dem till mötes. Hon berättar att en man ligger skadad inne i korridoren och en annan har försvunnit därifrån. Polisen tar in informationen och kastar en blick på den skadade Thomas. Ett sår syns under revbenen på vänstra sidan. Ambulanspersonalen anländer. De ser över skadorna och förstår snabbt att Thomas måste till sjukhus. De gör det de kan på plats, lastar in honom i ambulansen och kör mot Södersjukhuset. Läkarna konstaterar att han har 2 mycket allvarliga skador. En i bröstet och en i magen. Det är stickskador, troligtvis orsakade av en kniv eller något annat vasst instrument. En bra bit in på natten arbetar de för att rädda hans liv. Men klockan 03:16 tycks kroppen inte orka mer och Thomas avlider. För polisen innebär det att de nu har ett mord att lösa. Med hjälp av medier berättar man att alla som kan ha sett eller hört något ska ta kontakt med dem. Polisen går också ut med ett signalement på den okända man som i samband med mordet lämnat platsen. Flera vittnen har redan hörts och det de berättar är av stort intresse. Men det finns fler. Och när polisen hör dem så låter det så här. När SFI-eleven Rosita öppnar dörren till trapphuset den kvällen hör hon hur någon ropar på hjälp. Orden sägs på spanska, hennes modersmål. Hon går in i lektionssalen och säger att det är bråk. Någon måste ringa polisen. Sen går Rosita ner för trapporna igen och förklarar att polisen är på väg. En av de bråkande männen sliter sig loss. Han har blod på ena byxbenet. Rositas ögon fastnar på något på golvet. In till en låda
ligger en blodig kniv. Innanför en av de många dörrarna i korridoren sitter några personer och arbetar när de hör oväsen. En kvinna går ut för att se vad det är som pågår och möts av en blodig man som inte kan hålla sig på benen. Hon säger åt honom att lägga sig ner samtidigt som någon går iväg för att hämta en handduk. I samma veva ringer det i den skadade mannens telefon. Eleven Jamila ser att klasskamraten Thomas svarar och säger till någon i andra änden att han blivit knivhuggen. De pratar spanska och Jamila tar snart över samtalet och förklarar för flickvännen Isabella att ambulans är på väg. Hon ger också Isabella sitt telefonnummer eftersom hon planerar att följa med till sjukhuset och agera tolk. Medan Unetos klasskamrater tar hand om Thomas och pratar med larmcentralen är hans ögon fästa på den okända mannen. När han går ut genom entrén följer Uneto efter. Han håller sig på 30-50 meters avstånd. När de kommit en bit ser han hur mannen framför honom tycks kasta något mellan en husvägg och en reklampelare. När Uneto når platsen ser han en sax. Han bestämmer sig för att låta den ligga kvar och fortsätter följa den andra mannen in på en sidogata och tvärs över en vändplan. Där stannar Uneto. Polisen borde vara på väg och han beslutar sig för att söka upp dem och berätta om sina observationer. Saxen och den kniv som återfinns i korridoren tas båda i beslag. Polisen samlar in all information de kan om det som hänt hittills och går också ut med egen. Det lönar sig. Dagen efter att mordet uppmärksammats i medier får polisen två intressanta tips. Klockan 10.45 på onsdagsförmiddagen upprättar en polis en anmälan efter en konversation med en kvinna vid namn Flora. Flora har berättat om sin exmake Raoul och att han kan ha mördat någon. Exmaken kan vara våldsam och för bara någon vecka sedan hade han dödshotat deras dotter. Han studerar på SFI där mordet ägde rum och den natten ringde deras son och berättade att han inte längre ville bo hos pappan. Raoul hade nämligen kommit hem och sett konstig ut. På jackan syntes något som såg ut som blod. 4 minuter efter det får polisen ett samtal. Det är sonen Flora berättat om som ringer. Och han säger att han har viktiga uppgifter att lämna. Signalementet som hämtats från vittnena stämmer väl överens med den man det tipsats om. Polisen fattar därför ett beslut. Raoul ska gripas och plockas in till förhör. En patrull får order om att bege sig till hans bostad. När de anländer är ingen hemma. Men snart dyker Raoul upp. Polisen förklarar att han måste följa med dem. Och Raoul finner sig i situationen. Han berättar hur den 19 mars började med en tidig promenad till Älvsjö station. Där hoppade Raoul på ett tåg. Och runt klockan 8 eller 8:30 var han framme vid sin anhalt. Huddinge sjukhus. Han hade en läkartid att passa. Men kan i efterhand inte komma ihåg exakt när den startade. Efteråt tog han dock en buss in till Huddinge centrum, där han strosade runt och tittade i skyltfönster en tid. Sen satte sig Raoul på tåget tillbaka till Älvsjö station och därefter en buss som stannade i närheten av hans hem. Han har varken befunnit sig på någon SFI-lektion eller Liljeholmen och han har inget att göra med Thomas död. Polisens misstankar har dock inte släppt. Och Raoul anhålls. Han genomgår en kroppsvisitering och får lämna ifrån sig sina kläder och tillhörigheter. I Raouls ansikte och på hans händer syns flera skador. Den 66-åriga mannen menar att det är grenar som rispat honom. I hans fickor hittas någonting annat. Ett pass, ett tidningsurklipp om mordet och ett dokument som visar att han bokat en resa till Bolivia. En resa som avgår dagen därpå.
Raoul grips alltså den 21 mars, 2 dagar efter mordet och 1 dag innan han planerar att lämna landet. Det är till stor del tack vare de tips som hans familj lämnar Och i den första berättelsen fick vi höra hur hans exfru Flora beskrev relationen dem emellan. Och där framgick det att han misshandlade henne. När Raoul själv berättar så låter det dock inte likadant.
Nej, enligt Raoul så är det ju stormigt i relationen av en annan anledning. Och det är Floras återkommande depressioner. Han menar att hon vid flera tillfällen försöker ta livet av sig och säkert 20 gånger så flyttar hon ut och söker hjälp av en kvinnojour av just den anledningen. Men gång på gång så kommer hon också tillbaka till honom och att han lämnar Sverige 1992 samma år som hon anmäler honom för olaga hot, det beror på att han är rädd för vad hon ska anklaga honom för. Och den här polisanmälan den hittar utredarna 2007 i det här fallet. Vilket också ger visst stöd till Floras version.
Och efter att Raoul gripits fattas det ett beslut om husrannsakan. Den 26 mars går kriminaltekniker genom hans lägenhet. Och en sak man hittar är ett flertal apotekspåsar. Gröna och vita som ett av vittnena på platsen beskrivit att gärningspersonen plockat fram ur en ficka. De här påsarna är ju dock ganska vanliga så det är ingen superbevisning direkt. Samtidigt så skickar utredarna iväg ett antal objekt till SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. Bland annat kniven från brottsplatsen och den kan man också senare bekräfta är mordvapnet.
Och den 18 juni så är ju teknikerna återigen hemma hos Raoul och den här gången så tittar de på just knivar. Och de hittar två stycken som är väldigt lika mordvapnet. Och det finns ju också mer teknisk bevisning i det här fallet. Man begär ut telefonlistor, kan genom dem se hur Thomas ringer Isabella klockan 18.05 och 18.07 den aktuella kvällen. Och hur hon senare också ringer upp klockan 18.11 och 18.17. Och med det förstår man ju att attacken sker någon gång där mitt emellan. Och vid den rättsmedicinska undersökningen av Thomas så gör man också ett så kallat nagelskrap. Och man hittar ju faktiskt DNA där. Och efter lite jämförelser så kan man säga att det här DNAet, det matchar Raouls. Och oddsen för att det skulle vara en slumpartad överensstämmelse, det är en på 1570.
Raoul berättar ju att han är på Huddinge sjukhus den här dagen och det kan polisen också fastställa. Han gör nämligen ett bankomatuttag där klockan 14.46 och enligt han själv så kommer han hem till sin bostad runt klockan 9 den kvällen och har alltså inte varit på Liljeholmen. När polisen pratar med vittnena till mordet så är det ingen som pekar ut Raoul med namn utan det är signalementen de uppger som får polisen att knyta ihop de två.
Och ett sätt de gör...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju genom en fotokonfrontation. De har redan en teori om att Raoul är gärningspersonen, men för att utredningen ska bli så stark som möjligt så är det ju viktigt att kunna knyta just honom till platsen för mordet. Och det fungerar som så att vittnena i fråga, en och en, får se ett antal fotografier och säga om någon av personerna på bilderna stämmer överens med den de har sett. Och i det här fallet så är det minst 7 personer som genomgår en sån konfrontation, alltså relativt många. Och 3 av dem, de har inga problem att peka ut just Raoul. En ser ingen av personerna som stämmer överens med hennes minnesbild. En annan pekar ut fel person och 2 personer pekar på flera bilder. En pekar på 2 stycken bilder och den andra pekar på 3 stycken bilder. Och båda de här har alltså mer Raoul i sitt urval.
Och just fotokonfrontationer är en relativt vanlig form av vittneskonfrontation i Sverige. Det finns ett antal regler som måste följas när man använder sig av den här typen av metod. Dels är det viktigt att bilderna presenteras i olika ordning för olika personer. Man ska också försöka dölja om det finns någonting som är särskilt utmärkande hos den här personen. Till exempel en tatuering eller ett smycke och så vidare så att fokusen är på annat. Och helst av allt ska också den personen som lägger fram fotorna inte själv veta vem som är det misstänkta. För att den inte på så vis då medvetet eller omedvetet ska påverka vittnet. Och det kommer göras ytterligare en fotokonfrontation senare när det här fallet tas upp i tingsrätten. Och vad man kommer fram till där ska vi lyfta i berättelsen som det är dags att hoppa tillbaka till nu.
Förhören med Raoul lämnar förhörsledarna otillfredsställda. Den 66-åriga mannen håller fast vid att han inte befunnit sig på brottsplatsen den aktuella dagen. Samtidigt som flera vittnen säger sig ha sett just honom. Skadorna på hans ansikte och händer skulle mycket väl kunna vara från naglar. Men Raoul är lika orolig där. Det kommer från trägrenar. Vid flera tillfällen säger han sig ha svårt att minnas vad det är som har hänt. Även om så kan vara fallet så används svaret lite väl ofta och tycks mer som en undanflykt. En anledning att inte berätta hur det verkligen har gått till. Allt tycks peka på att Raoul inte vill medverka i utredningen. Som misstänkt finns det ingen krav för det och utredarna söker därför sina svar utanför förhörsrummet. En sak man lägger fokus på är en kartläggning. Sådana brukar vara riktigt användbara i förundersökningar. Och många gånger kan insikterna om koppling mellan offer och gärningsperson ge svar på frågor som motiv. Men inte den här gången. Hur mycket de än söker hittar de bara ett par saker som Raoul och Thomas har gemensamt. De kommer från samma kontinent, talar samma språk och studerar på samma kurs. Men de känner inte varann, har aldrig varit oense förut och har inga anledningar att ryka ihop så som de gjorde. I en paragraf 7-undersökning lägger en läkare dock märke till något. Istället för att skriva en bedömning om hur frisk Raoul verkar föreslås det att en större rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras. Den 28 juni lämnar åklagaren in en stämningsansökan och i augusti tas fallet upp i tingsrätten. Trots att motivet inte gått att utröna är åklagaren säker på sin sak. Raoul är skyldig. Av någon anledning har han den där dagen plockat på sig en kniv och en sax. Begett sig till den byggnad där han studerat SFI. Väntat på att Thomas ska dyka upp. Och med ett antal hugg avslutat hans liv. Vittne efter vittne får kliva upp och berätta om det de sett. Liksom Raoul själv och han och Thomas anhöriga. Det görs en ny fotokonfrontation med samma vittnen som sist. 11 fotografier i färg läggs fram. Och deras uppgift är att peka ut en person som i samband med mordet lämnat platsen. Det vittne som under den tidigare konfrontationen inte kunnat peka ut någon kan inte heller göra det den här gången. 2 andra är lika säkra på sin sak som de varit tidigare. Deras finger landar på Raoul. Ett annat vittne som tidigare pekat fel hittar nu rätt. Raouls hår har blivit längre och skägget lika så. Men vittnet känner ändå igen honom. De 2 vittnena som under utredningen pekat ut flera personer pekar den här gången bara ut en, Raoul. Domarna anser att man med säkerhet kan säga att Thomas anlände till platsen några minuter efter 6 den kvällen. Att han och en annan man hamnade i bråk och att under bråket föll en kniv till marken. Att någon av dem hållit i den är högst troligt. Och eftersom Thomas drabbas av våldet tyder det på den andra mannen. Den okända, men ändå inte särskilt okända mannen. Där och då må ingen känna igen honom. Men genom vittneskonfrontationer försvinner tvivlet. Det kan inte ha varit någon annan än Raoul. Mordvapnet tycks ha kommit från hans kök. Och under offrets naglar finns hans DNA. Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel. Raoul har gjort sig skyldig till mordet på Thomas. 8 dagar innan domen ska meddelas får också domarna ta del av det utlåtande som gjorts i den större rättspsykiatriska undersökningen. En specialist inom allmän- och rättspsykiatri har då kommit fram till följande. Raoul har begått gärningen under en allvarlig psykisk störning. Han har demens och kanske även vanföreställningssyndrom.
Läkaren förklarar att den första diagnosen kan bidra till förvirring och paranoia, vilket i sin tur kan leda till aggressivt våldsutagerande. Därmed bör han inte dömas till fängelse. Domarna håller med och den 28 augusti 2007 meddelar de sin dom. Raoul döms för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen överklagas och under hösten tas fallet upp på nytt, den här gången i Svea hovrätt. Raoul yrkar, precis som i tingsrätten, att han inte har gjort sig skyldig till mord. Att åtalet bör ogillas och han själv släppas fri. Han har också fört fram en del ändringar till hans berättelse i tingsrätten. Raoul minns inte längre besöket på Huddinge sjukhus, att han gjort sig illa på några trägrenar eller vad han gjorde den där kvällen. Han kan ha befunnit sig på brottsplatsen, men han minns helt enkelt inte. En sak är han dock säker på. Han har inte gjort Thomas illa. Återigen vägrar många av detaljerade vittnesmålen tungt. Raoul pekas ut som den person Thomas bråkade med och den tekniska bevisningen stödjer det. Försvaret lägger särskild fokus på det faktum att ett av vittnena beskrivit att gärningspersonen haft mustasch. Något Raoul saknade. En teori läggs fram med en alternativ gärningsperson som attackerade Thomas och lämnade platsen innan Raoul dök upp. När Raoul kom dit försökte han hjälpa den skadade mannen som i sin förvirring misstog honom för sin angripare, höll fast och i ett försök att freda sig fick Raouls DNA under sina naglar. Under domarnas överläggning får dock den teorin inte någon större tilltro. Man når samma slutsats som tingsrätten. Raoul har gjort sig skyldig till mord. Att han lider utav demens finns ingen anledning att misstro. Men vanföreställningssyndromet känns långsökt. Från vad man kunnat utröna om mordet så är det planerat. Inget plötsligt infall. Där och då tycks Raoul ha haft god orientering i både tid och rum. Han har agerat målmedvetet och med rationalitet. Under huvudförhandlingen kan inte samma sak sägas. Det är tydligt att han är sjuk och fängelse är ingen passande påföljd. Svea hovrätt fastställer därför tingsrättens dom och Raoul får avtjäna sitt straff på en rättspsykiatrisk avdelning. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och artiklar från Expressen och Helsingborgs Dagblad. Och därmed har faktiskt den här säsongen fått ett slut. I höst är vi som sagt tillbaka igen med nya avsnitt. Och till dess så får ni ha en riktigt fin sommar.
Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.